There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinis.
I'm Kayla Itzinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Jag ska inte vilja påstå att jag har mycket större chanser att göra snabba pengar än någon annan. Det jag förhoppningsvis har efter att ha läst allting som jag har gjort är alltså insikten om att det är väldigt svårt och man gör mycket tankefel. Så det jag har är att jag har en väldigt tydlig strategi och som jag tror att jag kommer kunna hålla mig till över tid.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Den här veckan sitter jag med en bok i min hand som heter 101 tankar om aktier. Din guide till bättre investeringsbeslut. Fredrik Hilleborg vid micken, och som vanligt så kan ni lyssna på podd eller kolla på YouTube. Vi kan börja med dig. Du får gärna presentera dig.
Yes, jag heter Ludvig Rosenstam Åhman då. Och jag jobbar, i dagsläget jobbar jag på Danske Bank som investeringsspecialist. Har jobbat i bank i ungefär 10 år. Olika positioner, mycket mot kund till en början. Men nu har jag jobbat mer med sparande och placering kan man säga de senaste åren. Och skrev den här boken då, kom ut i september. Jag fick idén för ungefär 3 år sedan att skriva boken. Bakgrunden till det är att jag har läst väldigt mycket de senaste 10 åren. Läst väldigt mycket böcker, väldigt mycket aktieböcker, väldigt mycket aktiebloggar också, både svenskt och internationellt. Så jag har samlat på mig ganska mycket tankar över tid då. Och fick väl idén att skriva en bok som var i ett aktiebloggsformat kan man säga. Så att jag tar 100 aktiebloggsinlägg och skriver en bok av det. Bara för att det ska vara enkelt att ta till sig.
Och så lägger till en extra på slutet.
Ja, men precis. För att det ska bli lite mer intressant titel.
Men tog det 3 år att skriva då, eller nej?
Ja, alltså, själva skrivandet började framförallt då förra året. Jag tog ett sabbatsår och var ute och skrev. Jag reste nästan jorden runt i 10 månader. Så det var framförallt under 2018 som jag skrev då. Men jag har ju gjort mycket research innan det. Den utgår ifrån 51 böcker som jag har läst. Så researcharbetet har ju varit ganska stort, men det har ju varit över tid då. Själva skrivandet skulle jag säga, sista 1,5 åren.
Och den heter ju 101 tankar om aktier. Och jag tänkte nog innan när jag fick den och skulle läsa den att det kanske var... Jag fick en bild av att det handlar om detaljer, tekniska detaljer, köp det, sådär. Men den har ju en annan inriktning. kan man ju säga.
Ja, men precis. Det är ju mer fokus på beslutsfattande och behavioral finance kan man säga, börspsykologi då. Det här är ju behavioral finance-området, det kom ju till av Daniel Kahneman. Han vann ju Nobelpriset 2002 här. Och det som han gjorde var ju att han är psykolog från början, men det han gjorde var att han kombinerade då psykologi med ekonomi och startade det här fältet kan man säga, beteendeekonomi eller behavioral finance då.
Mm.
Så det är mycket fokus på det genom hela boken, men sen är det också uppdelat i 10 olika kapitel. Så jag menar, det handlar ju inte bara om enskilda aktier utan det handlar även om sparande och diversifiering och risktagande och sådär.
Mm.
Men allting, alltså genomgående handlar ändå någonstans om beslutsfattande och varför vi fattar.
Ja men precis, liksom med de mänskliga faktorerna bakom och sådär. Vad finns det där, vi ska inte sitta och rabbla liksom 100 faktorer, men vad finns det där för tydliga exempel som kan ge den oinsatte?
Ja, precis. Nej, men själva bakgrunden till det här med tankefel då, som jag kallar det, eller kognitiva biaser som Kahneman kallar det, det är ju alltså evolutionsteori. Så att det handlar alltså om att vi inte har en hjärna som är riktigt skapad för den tid vi lever i. Jag vet att du har haft med Anders Hansen tidigare. Ja, men Homo sapiens då, vårt släkt, har funnits i ungefär 200 000 år och fram till för 12 000 år sedan ungefär levde vi som jägare och samlare. Och det var i den miljön som vår hjärna utvecklades. Och ja, det innebär då att vi kanske inte alltid har en hjärna som är skapad för att investera på börsen. Det är svårt att vara en bra långsiktig investerare när man har en hjärna som är byggd för kortsiktig överlevnad. För det är framförallt det att hjärnan är byggd för att spara energi till när vi behöver den. Och ett sätt att göra det då, det är genom att ta genvägar i vårt beslutsfattande. Och det här är något som kallas heuristics då på engelska. Och de här genvägarna vi tar, det kan vara tumregler till exempel eller förutfattade meningar. Och det här kan då leda till de här tankefelen. Så det är bakgrunden.
Mm.
Men vissa exempel här som är vanliga på aktiemarknaden, det är till exempel ett sånt här som förlustaversion. Det är att vi inte gärna vill ta förluster, alltså en förlust gör mer ont än vad en vinst känns bra. De gjorde faktiskt ett experiment på det här, just Kahneman och hans kollega Tversky. Där de lät människor singla slant om pengar. Så vid krona då så vann man $100 och vid klave förlorar man $100. Men då var det ingen som ville gå med på det, alltså den här 50-50-chansen. Utan då testade de igen då hur mycket som skulle krävas för att man skulle kunna ta den här förlusten på $100. Och då var genomsnittssvaret var $200. Så det var bland annat genom det experimentet då som man kom fram till att en förlust gör dubbelt så ont som en vinst känns bra. Och implikationerna då på investeringar är att vi gärna behåller förlorare i en portfölj.
Alltså om du sitter med en portfölj och har köpt och så förlorar du på den. Vad händer då?
Ja, precis. Ja, men då behåller man gärna den. Man vill liksom inte realisera den där förlusten, för då känner man den där smärtan. Vilket ju då innebär att, ja, man säger att du har en aktie som börjar gå sämre. Det kan ju faktiskt vara så att en aktie börjar gå sämre och inte kommer tillbaka till ursprungsvärdet igen.
Mm.
Men istället för att sälja den och ta den där förlusten så hoppas man på att man ska gå tillbaka till break-even. Någon gång så kommer man ju tyvärr tvingas sälja av den, och det kan ju tyvärr vara kanske ganska nära botten då. Så det är en sån ganska vanlig, jag tror många känner igen sig. En annan sån är flockbeteende. Som,
ja, precis.
Social proof då.
Ja.
Och det här finns också ett känt experiment på. Salmon Ash gjorde ett experiment på 50-talet. Då tog han in 7 försökspersoner. Och före det han gjorde var att han gav dem 2 kort med streck på. Så på det vänstra kortet fanns det 1 streck och på det högra kortet fanns det 3 streck. Och då skulle man säga vilket av de här 3 strecken på det högra kortet som är lika långt som strecket på det vänstra kortet.
Mm.
Och det var ganska uppenbart vilket som var det rätta svaret då. Men grejen var den att då hade han sagt till 6 av de här 7 försökspersonerna att ge fel svar. Så när det kommer till den 7:e försökspersonen så är det 6 stycken som har gett ett uppenbart fel svar. Men i majoriteten av fallen så säger den 7:e också fel svar. Bara för att inte gå emot majoriteten. Och där kan man ju också tänka sig då rent evolutionärt att ja, men det hade en viss betydelse för att vi var en del av gruppen var väldigt viktigt. Var vi inte det så kunde vi potentiellt bli uppätna av ett rovdjur. Så. Alltså det var väldigt viktigt för oss att vara en del av en grupp. Men så är det ju inte riktigt idag då. Jag menar, vi kan gå emot majoriteten och inte bli uppätna liksom.
Ja, precis. Vi har en tendens att ta en genväg genom att följa andra då.
Precis.
För jag tänker att alla kan ju inte tjäna lika mycket pengar på aktier.
Nej.
Så att det är ju inte så att om du följer alla, det är inte så att alla kommer tjäna. Det gäller nästan att gå sin egen väg.
Ja, men det är mycket så. Särskilt om man börjar investera själv och ska ha sin egen strategi på aktiemarknaden. Jag brukar ge exempel på det här med flockbeteende. IT-bubblan där i slutet på 90-talet är ett tydligt exempel. Alla skulle in i teknikaktier helt plötsligt. Och värdering hade ingen betydelse. Så länge det stod .com på slutet så var det, då var det köpvärt. Och samma sak med bitcoin här i början på 2018. Då var det helt plötsligt alla skulle in och köpa bitcoin och många unga människor också. För då var det många kompisar som kanske hade blivit rika. Så man hänger gärna på det som är hett just nu.
Mm. Har du gjort det själv någon gång?
Ja, men det har hänt. Ja, absolut, det har hänt.
Men det är i alla fall en sån, och det kan man ju känna igen sig ganska kraftigt också när folk pratar. Det är klart du måste köpa det här och så åker man på. Men är det vanligt också inom, jag tänkte du som jobbar inom finans, alltså att man kan se det hos i branschen eller som kunder eller alltså de här beteendena?
Ja, absolut. Det finns faktiskt ännu en studie då, men det görs en studie av analysfirman Dalbar varje år. Och det man tittar på då, det är att man tittar på fonders avkastning och så jämför man det med investerare i den fonden. Och det visar sig då år efter år att investeringens avkastning inte är samma som just investerarens avkastning.
Vad innebär det då?
Nej, men så om man kollar på en fond och vad den har fått för avkastning under ett år och sen så kollar man på investerarna i den fonden och ser vad de har fått för avkastning, då visar det sig att de har inte fått samma avkastning som fonden, och då är det för att man köper och säljer vid fel tillfällen.
Mm.
Så man påverkas av marknadshändelser, så är det flockbeteende då. Om fonden har gått bra några månader så kanske man går in där och köper och sen börjar den gå dåligt så säljer man igen. Och det här då skillnaden mellan vad en investering har gett i avkastning och vad investeraren har fått. Det är det man då kallar beteendegapet. Så vårt eget beteende gör att vi förlorar den här avkastningen då. Så det är väldigt tydligt, och det där har ju med flockbeteende att göra.
Mm.
Att man köper det som har gått bra och sen så säljer man det som har gått dåligt. Vilket ju då gör att man köper dyrt och säljer billigt, vilket är tvärt emot vad man kanske borde då. Så.
Exakt. De två första kapitlen, där du, ena handlar om tankefel och andra mentala modeller.
Mm.
Hur skulle du beskriva skillnaden mellan dem?
Ja, mentala modeller är ju ett sätt att förenkla större områden kan man säga. Istället för att kunna alla detaljer om ett område så räcker det med att ha en modell för hur något fungerar. Och tanken med just mentala modeller är att genom att ha modeller för flera olika områden kan man få större perspektiv på olika saker. För saken är den att om du specialiserar dig väldigt mycket inom ett område, då kan det finnas en tendens att du utgår ifrån den modellen av världen när du ska titta på andra områden. Ett sånt här klassiskt talesätt är väl för att för en man med en hammare ser alla problem ut som en spik.
Mm.
Och så det är det som kan vara risken då. Men just de här mentala modellerna, det här ökade perspektivet kan få en att undvika vissa av de här tankefelen. Till exempel något som heter confirmation bias eller bekräftelsebias, som då handlar om att vi förkastar all information som inte går i linje med det vi redan tror. Och just att ha flera sådana här mentala modeller gör att man kan se saker från olika perspektiv och inte bara ta sitt eget perspektiv och förkasta det som man själv inte tror på.
Nej, jag tänkte ge exempel på vad det kan vara mentala.
Ja, men precis. Jag skriver om några av dem i boken. En är till exempel alternativkostnad. Man brukar prata om alternativkostnaden av att stå utanför aktiemarknaden. Och alltså, för ofta kanske man vill gå in på marknaden vid rätt tillfälle. Man vill alltså tajma den där botten eller så och vara med på uppgången. Men det finns ju en alternativkostnad förknippad med att stå utanför aktiemarknaden en längre tid och förlora avkastning. Så det är ett exempel på det som man brukar prata om. Sen finns det ju alternativkostnaden. Ett klassiskt exempel är ju vad är alternativkostnaden av att studera jämfört med att börja jobba direkt.
Alltså om du, för då kommer du tjäna pengar under 3-4 år istället för att plugga då.
Exakt, så då kan du börja spara tidigare och snabbare dra nytta av den här ränta på ränta effekten. För ju tidigare man börjar spara, desto mer drar man nytta av den här exponentiella effekten när du sparar ränta eller sparar pengar och får ränta på räntan. Så det kan också vara sånt. Sen finns det ju såklart fördelar med att ha en utbildning, för att det kan ge dig större möjligheter till en ökad lön senare.
Men om vi säger då, jag nämnde här innan innan att om man amorterar till exempel så blir det att man betalar lån för att man, man skulle då istället för att amortera kan man ju placera. Kan man se, skulle det kunna vara alternativkostnader att amortera?
Exakt.
Hur skulle det bli? Eller
precis, ja, men, så jag menar varje gång du amorterar extra utöver det du behöver, så jag menar då kan du fundera över ja, men, vad är det här för alternativkostnad jämfört med att ha det investerat på aktiemarknaden där du kanske kan få högre avkastning då. Men sen ja, så jag menar jag tror nog, alltså jag tycker om att amortera, jag tror att man ska amortera, men istället för att amortera jättemycket så kan du ju faktiskt ta en del av den där summan och investera den på börsen på väldigt lång sikt och få en avkastning i linje med vad aktiemarknaden kan ge. Då. Så absolut, det är ett sätt att fundera kring det.
Ja, just det, för att ja, men det är som en slags tumregel man har för att bredda
exakt,
lite.
Så precis, blir, exakt.
Nämn någon exempel på någon mer mental modell.
En annan modell som jag brukar prata om är ju den här Covey's matris som är en produktivitetsmatris från Seven Habits of Highly Effective People. Och det handlar alltså om att det finns vissa aktiviteter som är akuta och vissa som inte är akuta. Och så vissa som är viktiga och vissa som är oviktiga.
Det är ju livet generellt.
Ja, men exakt. Så det här handlar ju om, och det är väl det som är grejen med de här mentala modellerna. Att du kan ta dem från ett område och sen applicera dem på något annat. Så det jag har gjort med just den modellen är att fundera över vilken typ av information är viktig för en mer långsiktig investerare på i aktier eller i fonder då. Och de här sakerna, där man vill vara i den här matrisen, det är att man vill jobba med saker som är viktiga men inte akuta. För det handlar mer om att tänka långsiktigt och göra upp planer och göra målsättningar och sådär. Och det gör då att man kan undvika att hamna i saker som är akuta. För då när man hamnar i den här rutan där saker är akuta, då handlar det mycket om att man släcker bränder och sådär. Vilket inte är så effektivt över tid då. Men om man kollar då på en aktieinvesterare och vilken information han ska inhämta, ja, men då är det nog oftast saker som kan hjälpa hen då att bygga en mer långsiktig strategi. Och då handlar det mer om att läsa kanske böcker eller läsa artiklar eller information som du har nytta över längre tid. Medan saker som sociala medier då hamnar vi ner i de här. Ja, men det är akut men det är inte särskilt viktigt. För det är väldigt mycket så här, ja, men köp det här har du chans att göra snabba pengar. Och det, är du en mer långsiktig investerare så är det, ska du nog undvika just de här, den där informationen då som är akut men inte särskilt viktig. Så det är ett exempel, men som sagt det finns många andra också. Något som man brukar prata om på aktiemarknaden som man kan ha nytta av i resten av livet är det här med säkerhetsmarginaler. För det man brukar prata om när man gör en aktieanalys är att ja, men då sätter man ett värde på bolaget utifrån den analys man har gjort. Man kollar på ja, men vad kan det här företaget generera för vinster i framtiden. Och när man då har satt det här värdet och jämför det med aktiekursen, då räcker det inte med att, alltså att värdet på bolaget är lägre än vad aktien handlas till just nu. Utan man vill också ha en säkerhetsmarginal. Så man lägger sig kanske, för att köpa en så ska man ligga 20-30% under det där till exempel. Och just det här med säkerhetsmarginaler, det kan man göra nytta av när man gör ett bostadsköp till exempel. Det tror jag att de flesta tänker så, att man försöker ändå köpa något som är, det är i alla fall en förhoppning då att man inte köper något som är på toppen till exempel. Och samma sak, att ha extra utrymme i sin privatekonomi kan också vara en säkerhetsmarginal om det är så att man ska förlora jobbet eller de här bitarna så.
Precis. Du nämnde det med att läsa, du sa att läsa böcker. Man kan lätt tänka att okej, hänga med börsen, det gäller att sitta liksom varje morgon och ha koll, vad händer här och där och kasta sig på grejer. Och då är det inte det första man tänker på att man ska läsa böcker.
Nej.
De är ju liksom tryckta och skrivna bakåt i tiden. Så varför nämner du det? Att man ska liksom...
Ja, men det jag kan poängtera också är att hela boken är skriven för en mer långsiktig investerare. Och då blir inte det som händer dag till dag så jätteviktigt. Det man vill göra är att man vill dels bygga upp någon typ av strategi som man kan förlita sig på över tid. Och då är böcker ett väldigt bra sätt, för då kan man få input till en strategi eller till en investeringsfilosofi då. Och för det handlar om på lång sikt är att ha en risk som man kan ha över tid. Som det man brukar jobba med om man, alltså på banker och så, det är att man sätter en risk beroende på tidsperspektivet då för investeringen och sen hur mycket risk man kan ta i sin privatekonomi och sen den riskbenägenhet man har. Så det är tre saker. Så efter det då kan man få en riskprofil där man bestämmer hur mycket aktier ska jag ha och hur mycket räntor ska jag ha i en portfölj då till exempel. Så det där är egentligen det viktigaste över tid. Att ha rätt risk i sitt sparande så man kan hålla sig till den där strategin över tid. Och sen också då att man just kan förlita sig på det även när det börjar svänga på börsen. Så när det går kraftigt neråt på börsen, det är ju då du inte ska sälja. Och har du då kanske för mycket aktier i en portfölj, då är risken att du kanske säljer i det sämsta läget då.
Vad är förhållandet där mellan risk och liksom risktålighet? Mm. Är det hur mycket pengar man, resurser man har, eller hur rör sig risk?
Ja, precis. Men det där är ju beroende då på dels hur mycket buffert du har i privatekonomin så att du kan tåla att dina, alltså pengar du har i ett mer riskfyllt sparande, att det går ner. Och sen då, alltså det här med riskbenägenhet är väldigt svårt att säga. För om du går in på ett bankkontor och ska bestämma, någon frågar dig, hur mycket risk kan du hantera? Det är inte så enkelt att säga liksom. Men det handlar ju alltså om att när det väl går neråt mycket på börsen, hur mycket ska du kunna hantera att din aktieportfölj går ner i värde? Mm. Eller din aktie- och ränteportfölj.
Så då har du mer resurser så är du mer risktålig.
Ja, precis.
Generellt.
Ja, men exakt. Precis, om du har det vid sidan av. Och sen också tidsperspektivet som jag var inne på är väldigt viktigt, för över tid, alltså på kort sikt kan i princip vad som helst hända, men över tid så visar sig ändå att aktiemarknaden ger en avkastning som har legat historiskt i alla fall på ett globalt index på kanske 7-8%. Så det är kanske det, är det man kan förvänta sig i alla fall på riktigt långa tidsperspektiv. Men i det korta perspektivet så kan man ju få en nedgång på 20% ett år eller till och med 50% som det var på finanskrisen där. Så det måste man ju kunna hantera i så fall.
Det här med, vi kan ju tänka, vi kan prata lite om det med långsiktighet. Alltså för att det känns som det är återkommande i boken och det verkar vara ett återkommande mänskligt problem. Mm. Det är ju tråkigt och jobbigt att spara långsiktigt. Ja, man vill ju ut där och liksom hända grejer.
Mm. Ja, precis.
Se att det händer något.
Ja, exakt. Precis. För det där är ju intressant det där. För det bygger lite på aktivitetsbias som jag också skriver om. Just det här att vi, för det är ganska naturligt för oss människor. Historiskt har det ju varit så i alla fall att när vi gör någonting då uppnår vi ett resultat. Det är ganska tydligt så här, nu gör jag det här för att uppnå det här resultatet. Det kräver någon typ av aktion. Mm. Och det där är ett vanligt exempel som man brukar ta från straffsparkar i fotboll. De gjorde en studie på det här där man kollade på 284 straffsparkar i professionell fotboll. Och då visade det sig att målvakten slängde sig åt något håll 94% av gångerna. Men det visade sig också att man hade räddat mer straffar om man hade stannat mitt i målet. Och förklaringen till det här är delvis då att när vi agerar så tror vi att vi har situationen under kontroll. Så om vi gör någonting när aktiemarknaden faller eller stiger kraftigt, då känner vi att vi har situationen under kontroll på ett annat sätt. Och det andra är då att vi vill inte fatta beslut som är svåra att förklara för andra. Så när den där målvakten väljer att stå kvar i målet och bara står där helt stilla och straffsparken går in, då är det väldigt svårt att förklara för tränaren varför man inte försökte göra någonting.
Ja. Så det är ju bättre att agera än att inte agera på något sätt.
Precis. Så när börsen faller kraftigt till exempel, men då vill man ju inte vara den där som bara satt helt stilla och inte gjorde någonting och så är ens förmögenhet går ner i botten. Så ofta så, den här aktivitetsbiasen gör att man hellre agerar i ett sånt läge och tänker att man har situationen under kontroll. Men ofta visar det ju sig då att vad man gör är att man säljer då när det börjar gå neråt och sen så kommer ju den där uppgången igen. Och då börjar man köpa när den halvvägs upp igen. Mm. Vilket gör att man aldrig kommer få någon vidare avkastning tyvärr. Så ja, det är något som man ser också.
Det finns ganska mycket också om det här med långsiktiga och kortsiktiga. Man känner ju, jag känner folk som ibland så här, de sitter på och sparar någonting och så kan de liksom gå in och titta varje dag och så här, vad händer här? Det har hänt någon procent hit och någon procent dit.
Exakt.
Alltså, man blir ju sugen också på att man vill att det ska hända något. För du har ju något som skriver att det gäller också att kunna ha tråkigt. Och så där. Inte,
exakt.
För vi vill ju också se att det händer någonting.
Ja, exakt.
Är inte det en svår situation?
Ja, men precis. Det finns faktiskt ett citat kring det där. Det är Paul Samuelson som säger att Alltså, investing should be more like watching paint dry or watching grass grow. If you want fun, take $1,000 and go to Vegas.
Uh-huh.
Så just det här att kunna ha tråkigt på aktiemarknaden är bland det viktigaste som finns då. För även om du, ja, om du har en strategi som är långsiktig, även om det handlar om att investera i enskilda aktier, så handlar det ofta om att du köper ett bolag som du tror på till en kurs där du tycker att det är, ja, värderingsmässigt bra. Men sen så måste du vänta ut den där avkastningen.
Ja. Men du säger långsiktigt, alltså, vad är det för årsperspektiv?
10 år uppåt skulle jag säga.
Ja.
Det sparandet, sen så kan du klart investera på börsen på kortare perspektiv också. Men då gäller det att ha en portfölj med kanske räntor då också. Så om du ska spara på kortare tid än 10 år, så ska du ofta ha en del räntor i portföljen och inte bara aktier. Medan om du ska spara på längre sikt än det, då kan du ha bara aktier, men det beror på din riskbenägenhet då också. Så det behöver inte nödvändigtvis innebära att du bara ska ha aktier, utan även om du sparar på riktigt lång sikt så kan det vara värt att ha räntor som då är ett skydd när aktiemarknaden går ner.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Förresten, det här med ränta, kan vi bara säga någonting kring det? Vad är en bra avkastning och någonstans, och vart bör man ligga och vart ungefär, vad finns det för snitt?
Ja, precis. Ja, men historiskt så har du väl på Stockholmsbörsen fått en 10% på riktigt långa perioder, och jag tror på att ett globalt aktiemarknadsindex som har fått 7-8%. Men ja, det är svårt att säga, men säg att, ja, men säg där någonstans, om du kan hamna på en 5-7% de kommande 10 åren, så kan det vara, ja, det är alltid svårt att säga om framtiden, men okej, så historiskt så 7-8% globalt och 10% i Sverige.
Och är det finns ingen annan som ligger högre att investera i?
Ja, detta är ju som snitt. Ett snitt. Mm. Sen så kan du såklart få högre avkastning, men då gäller det ju att du väljer rätt placeringar då.
Ja, jag tänkte om någon annan investeringstyp.
Alltså aktiemarknaden har nog ändå varit det som har gett bäst avkastning över tid. Mm. Sen kan man kan ju argumentera för att bostaden har varit en sån investering som har gett en högre avkastning. Men då handlar det ofta om att du har en väldigt stor hög hävstång. Mm. Alltså så menar, om du har 15% eget kapital och sen 85% hävstång, hade du haft det på aktiemarknaden så hade du också kunnat få. Men just det här att det kanske inte låter som så mycket, det här 7-8% per år, men över tid så ger den här ränta på ränta effekten väldigt stort utslag då.
Mm.
Så det är det som är grejen, att om du kan spara lite varje år och sen över riktigt långa tidsperioder, så får du en bra avkastning med hjälp av att du får ränta på den ränta du sparar in.
Ja, precis. Du växer och sen ränta, ja, på det också.
Precis.
Det här med att, det tycker jag också är intressant, det här med hur mycket tid, för du pratar ju om det där med man kanske bör se det på 10 års sikt eller mer. Sen finns det många som säkert liksom med cowboys som vill göra snabba pengar, lite pokerspelande nästan. Mm. Om man säger så här då, hur mycket tid behöver man lägga ner och behöver man vara, hur kunnig behöver man vara för att ge sig in på aktier på börsen?
Egentligen så behöver man ju inte lägga ner så här jättemycket tid. Alltså om du bara investerar i, eller sparar i fonder, som ju är aktier i grunden då, fonder investerar ju i enskilda aktier, då behöver du ju inte så här jättemycket tid, för då räcker det ju med att du sätter upp ett månadssparande och sen så bara låter du det löpa på då över tid. Och det är oftast bland det bästa du kan göra. Så ett månadssparande i fonder är ju bland det bästa man kan göra. För då är man med i både upp- och nedgångar. Så man köper både när det är dyrt men även när det är billigt. Så man får en bra snittavkastning över tid. Men det som man däremot behöver lägga tid på skulle jag säga, det är ju alltså antingen så måste man skaffa sig så pass mycket kunskap att man vågar förlita sig på den här strategin över tid. För som jag var inne på tidigare, alltså säg att du har det här månadssparandet varje månad och det är så, du ska inte ha pengarna förrän som 10, 20, 30 år. Ja, men då är det ju det du ska göra. Men sen när det väl börjar gå neråt, om du inte tror att de här fonderna som du har investerat i, om du inte verkligen tror att de här kommer komma tillbaka igen, då är risken att du säljer där. Så
det, ja, för då hamnar man ju där igen och ja, man börjar agera.
Ja, men precis. Så det jag tror att då ska man ha tillräckligt med kunskap för att kunna hantera de där nedgångarna. Alternativt då att man har någon som man har ett förtroende för, som man kan prata med och som kan få en att hålla sig till den där strategin. Och det här kan ju vara en bankanställd, men det kan också bara vara en vän. Men grejen är den att det måste vara någon som man kan ha den här dialogen med då när det väl börjar gå neråt eller kraftigt uppåt också så att man faktiskt håller sig till den där strategin. Men en annan sak som är bra med det här med just månadssparande, för det var vi inte inne på tidigare, men det finns ett annat sånt här tankefel som jag skriver om som heter ångeraversion eller regret aversion på engelska, och det handlar om att vi inte vill ångra de beslut vi har tagit. Så vi vill inte riskera att köpa på toppen för att sen se pengarna rasa i värde dagen efter. Och då är risken att vi inte gör någonting istället. Men grejen med ett månadssparande är att säg att du har en större summa, kanske 100 000 som du vill investera. Istället då för att investera den direkt och vara rädd för att det ska rasa, då kan du istället portionera ut den med kanske 10 000 i månaden. För då, även om det börjar rasa neråt, ja, men då kommer du fortsätta köpa och köpa när det också är billigare på börsen. Så det finns bra saker med just ett månadssparande. En annan sak är det här med status quo bias, som vi också har som en tendens. Det handlar om det här med att vi gärna vill att saker ska vara som de alltid har varit. Och det kan man ju se på abonnemangstjänster till exempel. De tjänar ju pengar på att när vi väl har ett abonnemang så vill vi inte gärna säga upp det. Och tillsammans med ångraversion då, jag brukar säga det om postkodlotteriet. Det värsta som kan hända är att behöva ångra att grannen blev stenrik och så sa du upp den där lotten på postkodlotteriet. Men just den här status quo bias då, när vi väl har satt igång det där månadssparandet, då måste vi aktivt säga upp det. Och ofta så låter vi bara saker vara, så då låter man det lappa på. Så det finns många fördelar med att just bara ha ett månadssparande.
Alltså som, just det, då har man bestämt något man investerar i och sen blir det som automatisk insättning.
Ja, exakt.
Men det här med att man, om man då är inriktad på att göra snabba affärer, som jag tror många är, som håller på med aktier. Vad kan man säga om det? Är det lönsamt eller värt då? Vad behöver man för då? Alltså någon slags daytrader-variant? Eller sen, nu ska vi investera där för att
Ja, alltså då är vi tillbaka till det här med tiden igen. Då skulle du lägga ner väldigt mycket tid på det. Då räcker det inte med att bara läsa de här böckerna eller artiklarna som kan ge dig en mer långsiktig strategi och en tro på din strategi, utan då handlar det ju snarare om att följa bolag och aktiemarknaden och makroekonomin, alltså dag till dag.
Och då, hur många timmar i veckan?
Ja, men alltså det är ju ett heltidsjobb, kan det ju absolut vara. Visst, det finns de som kan lägga ner mindre tid på det, men då har du säkert gjort det arbetet tidigare så att du har byggt upp någon typ av mönsterigenkänning kring hur marknaden agerar. Så någonstans måste du göra ett stort arbete för att lyckas på kort sikt. Jag menar, jag har hållit på med det här jag har varit intresserad av sparande hela livet, men jag har investerat i aktier i 10 år och jag ska inte vilja påstå att jag har mycket större chanser att göra snabba pengar än någon annan. Det jag förhoppningsvis har efter att ha läst allting som jag har gjort är väl, alltså insikten om att det är väldigt svårt och man gör mycket tankefel. Så det jag har är att jag har en väldigt tydlig strategi och som jag tror att jag kommer kunna hålla mig till över tid.
Och, ja, men för man förknippar ju nästan bara begreppet aktie med en slags daytrader-variant. Det är någon slags filmisk bild.
Ja, kanske, exakt. Och det är lite synd också, för det är någonting som jag skriver om, och det är ju något som Warren Buffett pratar mycket om, som är då, han är en av världens rikaste och har byggt upp det här Berkshire Hathaway som är ett investmentbolag från i princip ingenting där i början. Men han är väldigt tydlig med att han kollar ju inte på aktien som sådan, utan han kollar ju på själva bolaget. Så han investerar inte i aktiemarknaden på det sättet, utan han försöker identifiera bolag som han tror på över tid. Och sen spelar det ingen roll om börsen är stängd i 5 år, utan han försöker hitta bolag som han kommer vilja äga i 5, 10, 20, 30 år, oavsett vad aktiemarknaden gör. Så enda gången han kollar på själva aktiekursen är när han ska köpa. Och då jämför han då aktiekursen med det värdet som han har kommit fram till att det här bolaget kan vara värt då. Så man ska nog försöka se aktier, om man nu ska hålla på med enskilda aktier, försök då att se det som att du faktiskt investerar i bolag och inte bara i ett värdepapper som...
Mm. Ja, det var bra att du sa det. Jag tänkte precis komma in på det, för du är inne på det i boken också, man ska ha ett större perspektiv. Mm. Men, så att då i praktiken, då skulle du, istället för att jag bara köper en... vad vet jag, i H&M.
Mm.
Så att jag, man istället hänger med i den branschen. Mm. Eller hur ska jag göra då? Ska jag sitta vilka som sitter i styrelsen? Eller vad ska jag...
Ja, men precis. Alltså, då är det återigen, då handlar det om att ha mycket kunskap om branschen, om bolaget, om konkurrenter och sådär. Men,
och vad är på gång och vad gör de på och satsar de på nu? Och...
Precis. Men alltså, det viktiga där är också om du ska ha en aktieportfölj, det är att ha flera olika branscher och gärna flera olika bolag i en bransch också, så att du sprider ut den där risken över ett flertal aktier. För om H&M börjar gå sämre, då kanske du har ett bolag som Zalando till exempel, som har gått väldigt starkt.
Ja, då är det samma bransch.
Ja, det är samma bransch, fast två väldigt olika typer av bolag. Så jag menar, Zalando har ju ridit på den här e-handelsvågen på ett helt annat sätt. Nu kanske H&M kommer igen där lite. Men just att det gäller att sprida risken även inom en bransch. Så jag menar, man kan ju sprida risken både inom aktier och sen då inom en bransch och sen även då inom olika marknader. Alltså inte bara investera i Sverige till exempel, utan även investera i USA då, eller i andra marknader.
Mm.
Och sen då har vi det som jag var inne på tidigare, också sprida risken utöver aktier, också ha andra tillgångsslag som då till exempel räntor. Och inom räntor finns det också flera olika typer av ränteslag som man kan investera i. Så hela tiden har det här perspektivet av att ha en riskspridning i portföljen.
Mm. Ja, det är en del av långsiktigheten. Mm. För att inte...
Ja, exakt.
Återigen, det är kanske många som tycker att det är tråkigt om man vill göra snabba klipp då.
Mm. Ja, men ja, det är just det. Tyvärr så är det ju så att det ska ju vara tråkigt. Men vi är notoriskt dåliga på det här. Det är ju, jag tänker på marshmallow-testet där. Ja, men det här klassiska exemplet, man frågade barn då, eller man tog in barn och frågade om de kunde tänka sig att vänta. Antingen fick de en marshmallow nu, eller så fick de vänta 15 minuter och så fick de 2 marshmallow. Och det visade ju sig då när de gjorde studien på det här att de som hade valt att ta de där, alltså ta och vänta på de där 2 marshmallow istället då, de hade ju också klarat sig bättre över tid. Så det här med disciplin är en viktig egenskap i livet i övrigt också.
Mm.
Och jag brukar säga det just att för att lyckas med aktieinvesteringar så behöver man tålamod att vänta på resultaten och disciplin nog att följa sin strategi genom upp- och nedgångar på marknaden. Så just att man, ja, men tålamod och disciplin är väldigt viktiga ingredienser om man ska...
Som med studier eller med motion eller vad som helst. Ja, men exakt. Egentligen.
Precis.
Jag tycker det är spännande det där med bilden av att lära sig bolag. För det är också väldigt... alltså, hur går man tillväga då? Alltså, om man ska lära sig en bransch eller...
Ja.
För du är också lite inne på det där med att man kanske ska börja i det man är bra, det man kan mycket om.
Exakt. Ja, precis. Det här är, ja, för det där är något av en mental modell också. Just kompetenscirkel brukar man prata om. Och det här är något som Peter Lynch pratar mycket om också. Han har skrivit en bok. Han gick i tidig pension som fondförvaltare för han hade tjänat en massa pengar. Men han pratar mycket om att, ja, men börja där du står. Kanske att du kollar på bolag där du själv har varit kund. Eller att du börjar och kollar...
Vadå, de har varit kund?
Ja, men det kan vara att du kanske är... Ja, men säg något, men det skulle kunna vara ett telekombolag eller så där du själv är kund och kanske har pratat med kundtjänst och fått en uppfattning och du vet vad dina vänner har och sådär. Så att man någonstans börjar där man står och samma sak att kolla på den branschen du jobbar i. Och se, ja, men vilka konkurrenter är bäst och vad är det som gör dem bäst och sådär. Mm. Så det kan vara ett sätt att börja, men sen är det viktigt också att kanske inte bara köpa på den informationen, utan man sen då går in och gör en djupare analys. Och då börjar man kanske läsa, alltså ett bra sätt att lära sig om en bransch är att läsa årsredovisningar och kanske historiska årsredovisningar från både det bolag man är intresserad av, men också andra bolag i samma bransch och sådär. Men ja, och sen också, ja, men det, ja, så det finns
många fördelar. Kräver jobb ju.
Ja, men det gör ju det.
Research.
Exakt. Så jag tror att, alltså det är ju väldigt givande att hålla på med aktier. Jag menar, det är lite, alltså det som min bok handlar om är ju, alltså bara genom att vara aktieintresserad så har jag ju lärt mig så mycket om så många andra saker. Alltså både om makroekonomi och företagande och beteendevetenskap och mer så här filosofiska frågor om sparande och sådär. Så det är ju väldigt givande. Så sätt så tror jag att, alltså att investera i enskilda aktier kommer ge mycket tillbaka.
Mm.
Men det kanske inte ska vara hela din portfölj. Alltså majoriteten av din portfölj kanske ska vara just fonder där du får en naturlig då, riskspridning, diversifiering mellan olika aktier. Men du kan fortfarande ha kanske 10% av dina pengar i enskilda aktier just för att lära dig mera. Det tror jag på, just för att det är ett sätt att bygga kunskap om så många olika saker.
Mm. En annan intressant grej är ju det här du pratar om, att man ska hitta en portfölj som passar ens personlighet och hjälper en att nå sina mål.
Mm.
Och då blir det så här, det tror jag inte är självklart att min personlighet har någonting med mitt aktiesparande att göra.
Ja, precis. Nej, men för det är ju det grejen med just att ha en strategi är ju att det viktiga är att kunna hålla sig till den, som jag varit inne på tidigare då, över tid. Så då måste det ju ändå vara någonting som är i linje med dina personliga preferenser. Så att,
och hur kan en strategi, vad är det?
Ja, men alltså dels då går vi tillbaka till det här med riskbenägenhet och så. Just att ha rätt risk i det sparande. Men om vi kollar på återigen då, om man investerar i enskilda aktier, finns det ju jättemånga olika strategier. Det finns de som bara kollar på siffror och försöker göra en analys utifrån det. Medan det finns de som mer fokuserar på affärsverksamhet och affärsmodell och gör en mer så här kvalitativ analys av vad man tror. Sen finns det ju de som bara kollar på aktiekursen och mer så här teknisk analys och så. Så och det finns som sagt jättemånga olika strategier, men det gäller att hitta någon som du verkligen tror på och som då är i linje med dina personliga preferenser och kanske även då den du är som person. Och det här är väl något man får reda på över tid genom att jag skriver om det med anteckningar också. Att skriva ner de köp du har gjort och hur du tänkte och vad som gick bra och vad som gick dåligt. Men då är vi ju återigen inne på en ganska så 90-gritty nivå att man verkligen vill investera i enskilda aktier.
Mm.
Men annars då, för den mer långsiktiga investeraren, så är det fortfarande den här frågan om vilken risk kan jag hantera över tid. Det är den absolut viktigaste.
Mm. Och vad kan man få hjälp med det någonstans? Är det...
Ja, alltså det är ju, alltså hos banker får man ju den hjälpen. Ah. Alltså det finns ju någon typ av...
Kan man lita på banker?
Ja, men det är ju det som är lite tråkigt tycker jag. För man, ja, det känns som att de får lite oförtjänt kritik, alla storbanker.
Mm.
För jag menar, grejen är den att även om kritiken är ofta att man har blivit erbjuden dyra fonder historiskt. Det börjar med allemansfonderna där på 80-talet. Det var många som började investera i fonder just på 80-talet. Och de var ju ganska dyra. Men grejen var ju den att det gjorde ju väldigt många förmögna mellan liksom 80-talet och fram till idag. Men sen också, grejen är den att det är många nischbanker då som erbjuder... Alltså det är populärt nu att ha en nischbank och inte ha en storbank.
Alltså Avanza,
ja, men precis.
Typ, ja.
Exakt. Men grejen är ju den att det som man fortfarande kan få på en storbank, det är ju den här rådgivningen då och ett bollplank när det börjar gå sämre eller när det går bättre. För det är något som jag tror på också, just beteendecoachning. Alltså att vara finansiell rådgivare idag handlar inte så mycket om att ge den där klockrena aktietipset som kan gå upp med en 30-40%, utan det handlar snarare om att agera just beteendecoach. Så när det väl svänger uppåt, ofta är det så att har du den här, om säg att du har en portfölj med 70% aktier och 30% räntor, ja, men då om den där aktiedelen börjar gå bra, ofta är det så att som kund då så tänker man att, ja, men nu har ju den där aktiedelen i portföljen, den har ju gått så mycket bättre, varför köper jag inte mer av den då?
Mm.
Men då har du ju som sagt en risk från början som säger att du ska ha 70-30, och då ska du hålla dig till den. Så, och samma sak på vägen ner då. Så det som är det positiva med en bank är att man går igenom det här, just att rätt riskprofil, sen så bygger man upp en portfölj som passar dig, och sen så har man någon som ett bollplank under tiden också.
Ja just det, du ligger ändå, då handlar det inte om att jag ska ta beslut hela tiden.
Nej, exakt. Och det är ju något som...
Det blir som en sparrobot liknande.
Ja, men det blir ju det, bara att du har en person som, alltså skillnaden med en sparrobot är ju att när det väl börjar gå neråt, då är det än så länge i alla fall ganska svårt att prata med den där sparroboten och få goda råd. Men det kan man ju faktiskt göra med en rådgivare på en bank, vilket är positivt. Så visst, man ska leta efter billiga fonder och sådär, men det kan man ju faktiskt få på stora banker också. Så det är ju inte något som bara finns på nischbankerna.
Nej. Och så ska jag komma ihåg att du jobbar på en stor bank.
Exakt, ja, men jag försöker som sagt, jag är inte den som, jag menar, jag gillar ju de här nischbankerna också. Men man ska inte glömma bort just värdet av rådgivning, och särskilt när jag börjar gå neråt då. För vi har haft en period nu av en 10-årig börsuppgång, och då är det väldigt enkelt, för då blir de flesta beslut rätt. Men det är när det börjar gå neråt som man kan börja fatta dåliga beslut igen.
Gäller då is i magen.
Ja, precis.
Men vill du säga någonting om sparande? För det, där går det ju lite trender, och man kan läsa liksom om vad är det som gäller och vad pratas det om?
Precis, ja, men någonting som det har pratats en del om de senaste åren är ju det här med FIRE då, Financial Independence Retire Early, som då handlar om att bygga upp ett kapital, gärna så snabbt som möjligt, som man sen kan leva på resten av livet då. Och ja, det där är något som man har hört ganska mycket om. Men det bygger på är att hålla nere kostnaderna, vilket är positivt då. Jag brukar säga att det har dubbel effekt. För dels så kan du spara mera, och sen så har du även, alltså du kan leva på mindre när du behöver ta av det här sparkapitalet. Så just
lite Astrid Lindgren tänkt.
Ja, men exakt. Ja. Jag är ju smålänning från början också. Ja. Ja, nej, men så det är ju något det pratas mycket om, att hålla ner kostnaderna. Och, men det är ju väldigt svårt det där just. För oftast är ju återigen att vi gärna vill göra som majoriteten. Så ofta så vill vi ju ha en viss status och hålla uppe den. Och en annan sak som man kan se är ju det här att man... Det är något som kallas för livsstilsuppgradering eller lifestyle creep då.
Kokta grodan tror du nämner också.
Ja,
att man börjar liksom vänja sig vid,
ja,
men leva lite.
Ja, men precis, det är så att ja, men precis, man vänjer sig alltså vid sin levnadsstandard, alltså man ökar gärna levnadsstandarden med sina inkomstökningar.
Mm.
Vilket ju då gör att man ändå sitter där med väldigt höga kostnader. Och sen då när man kanske ska gå i pension eller så, då är det ganska svårt att sänka den där levnadsstandarden. Så tipset är ju att ha en procentuell andel av inkomsten som man sparar undan varje månad, för att inte hamna i det här att man just ökar inkomsten med sin levnadsstandard.
Har du någon riktlinje där?
Jag brukar säga, normalt är väl att man ser 10%, men kan man spara 20% så tycker jag, alltså just att hålla ner kostnaderna ger finansiell frihet. För säg att du kan spara ännu mer, säg att du kan spara 70%, ja, men dels så skulle du kunna, eller säg att du kan spara 30%, alltså att du kan leva på 70% av inkomsten. Dels så skulle du kunna gå ner i tid om du har en arbetsgivare som tillåter det. Och du skulle även kunna ta ett mindre välbetalt jobb och jobba med något som du kanske brinner för mer. Så just den här friheten att välja är ju väldigt positiv. Där.
Mm. Nu har ju du, det har handlat ganska mycket om, ja, rekommendationer. Men, sådär, men vad skulle du säga, vad är det vanligaste... vad är det vanligaste felet folk gör?
Ja, men det är nog mycket det vi har varit inne på, att man inte förlitar sig på en strategi över tid, utan man gärna hinner och peta för mycket i sitt sparande.
Mm.
Så det är nog det största misstaget man kan se. Så försöka undvika det då, så hålla sig till en strategi, först hitta den som passar en själv och sen hålla sig till den över tid. Är nog det bästa tipset.
Det är den största utmaningen att inte hamna snett där.
Ja, exakt.
Och det är ganska tråkigt. Det ska vara ganska tråkigt egentligen, för det är långsiktigt.
Ja, men tyvärr, det ska vara tråkigt.
Har du några andra rekommendationer som är värda att nämna som avrundning?
Jag skulle kunna nämna, jag tycker ju om det här med böcker, det har vi ju gemensamt då, men jag skulle kunna nämna tre böcker som är på det här temat då, just behavioral finance. Då finns det en bok som heter The Art of Thinking Clearly, som pratar mycket om de här olika kognitiva biaserna då. Sen finns det en som heter The Behavioral Investor av Daniel Crosby, som också bygger mycket på det här med evolutionsteori och kopplar det till hur vi agerar på aktiemarknaden och skriver också om hur man kan bygga upp en portfölj och sådär. Och sen så finns det en som heter, jag tror den heter How Smart People Make Big Money Mistakes eller något sånt där. Som också har just med vårt beteende att göra och hur vi kan fatta bättre beslut i både på börsen och i privatekonomi.
Om man lyssnar på det här och vill nå dig, ställa någon fråga.
Då kan man antingen följa mig på Twitter, där heter jag @rosenstamoman. Sen har jag även en hemsida på tankaromaktier.se. Och där har jag ett nyhetsbrev också som man kan signa upp sig på. Får man ett utskick en gång i månaden där jag ger 2 boktips och skriver om 5 artiklar som jag läst och även 3 poddar. Då. Ja, så en gång i månaden skickar jag ut det. Så får man gärna prenumerera på också.
Härligt! Men då rundar vi av. Tack för att du var med.
Ja, tack så mycket. Tack för att du fick komma.